Priset går till... Ja! Popsicles!
Ett stort jubel utbryter när indiebandet från Piteå klämmer sig fram mellan borden inne på Berns salonger i Stockholm. Det är slutet av februari 1993 när Popsicle sopar hem ett av Grammysgalans tyngsta priser, årets rockgrupp. Vid ett av de där borden sitter fyra unga, storögda killar. Kasper, Kim, Tommy och Lasseman från Arvingarna är kvällen till ära klädda i svarta byxor och matchande glänsande kavajer i olika grälla färger. Den ena skrikigare än den andra. Grammysgalan är deras första möte med musikeliten. Och trots att de sticker ut bland gästerna är kvällen så här långt en succé. Deras liveframträdande tidigare gick precis som det skulle. Och för bara en dryg timme sen vann även de en Grammys som årets dansband. Nu när Popsicle tar emot sitt pris sitter de och skålar med sina bordskamrater. Superstjärnorna Eva Dahlgren, Lisa Nilsson och så Marie och Per från Roxette.
Gratulerar, ja. Välkommen.
Vem ska säga de välvalda orden?
Ingen av Popsicle-killarna verkar vara sugen på att hålla tal. Men närmast mikrofonen råkar bandets gitarrist, Fredrik Norberg, stå.
Egentligen gillar vi att vara elaka, jag vet inte vad jag ska säga.
Den kortsnaggade Fredrik har på sig blå jeans och en uppknäppt bomberjacka. Han har ringar i båda öronen. Han kollar ner i golvet och letar efter orden. Med ett slugt leende lutar han sig fram mot micken igen.
Tack till oss själva och varsågod. Hoppas Arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
För mindre än ett år sedan skakade Arvingarna om dansband Sverige med sitt fräcka debutalbum Coola killar och blev snabbt stjärnor på den svenska musikhimlen. Nu möter de på nära håll det förakt som legat som en skugga över dansbandsvärlden och som sträcker sig generationer bakåt. Men vad varken de själva eller artisteliten på Grammysgalan vet är att Arvingarnas definitiva genombrott är mindre än en vecka bort. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Jag heter Siri Hill. I en vik vid Instö vid Marstrand ligger båtar på rad. Det är högsommar, 70-tal och på klipporna leker barn. Solen håller på att gå ner. Det är dags att tända grillarna. En av båtarna tillhör familjen Janebrink.
På somrarna så, ja, det var båt som gällde.
Kasper Janebrink minns somrarna vid havet med värme.
Det var det vi liksom hade som semesterparadis, hela västkusten kan man säga. Så att vi bodde i båt direkt efter skolan hade slutat. Så flyttade vi ut, jag och brorsan och mamma. Och farsan kom väl någon dag i veckan dit ut då, för de spelade ju otroligt mycket på sommaren.
Det här är familjen Janebrinks grej. Varje sommar lämnar de sitt hem i Partille utanför Göteborg och lever båtliv. Ibland i flera månader i sträck.
Och på midsommar så hade vi en egen midsommarstång och en egen midsommarfest där ute. Och barnen fick lära sig att segla i en sån där optimistjoll, du vet. Och vi grejade, vi snickrade med bryggan, vet du. Och vi gjorde allting där ute på somrarna. Va?
Det här är Kaspers pappa, Dennis Janebrink.
Det var ju fantastiskt egentligen, för att vi var ju som en stor familj där ute och damerna, de var ju lediga, så de var ju kvar och så åkte vi och pendla fram och tillbaka. Långt bort där gör skogen drömmar, fannar av månljus och sol. Skogskärren fjärran ser.
Dennis Janebrink spelar bas i det omåttligt populära dansbandet Flamingo Kvintetten. Gruppen som startade 1960 når sin absoluta peak under 70-talet.
1968 då slog vi med en låt som var på 10 i topp och Happy Birthday Sweet 16. Och efter den då var det ju så att vi spelade 4 dagar i veckan ibland. Och de dagarna vi var lediga från spelningarna så spelade vi in skivor och vi gjorde ju en skiva om året och musiken tog överhand totalt.
I viken i Marstrand, sida vid sida med familjen Janebrinks segelbåt, ligger åtminstone 2 skutor till. Den ena tillhör familjen Karlsson.
Det är klart att när man gick i skolan och man var mindre så här så var det ju många som tyckte det var coolt att min pappa var med i Flamingokvintetten. Så att han var ju ändå kändis så.
Kim Karlsson och hans storebror Tommys farsa spelar också i Partille-baserade Flamingokvintetten.
Det var ju så hemma, liksom, det hängde ju massa guldskivor på väggarna överallt och det tyckte ju alltid kompisarna var coolt när de var hemma och hälsade på och spelade lite rollspel och sånt. Kolla guldskivorna här! Man hade väl en 20-30 stycken där hängandes på väggen. Om jag tänker tillbaka på det idag så kan jag fortfarande inte liksom komma ihåg så att farsan var aldrig hemma. Alltså jag kommer ihåg de stunderna han var hemma. Vi hade ju en stor skotsk hjorthund. Den såg ut som en varg typ, fast smalare. Den var han ute och sprang med varje dag i skogen. Och sen så, vi hade en fotbollsplan precis utanför tomten och där var vi alltid ute kidsen. Då skulle han alltid vara med för han älskade att spela fotboll också. Det gjorde man ju när han var hemma. Annars så kommer man ihåg när han satt nere i bastun och spelade gitarr. Han skrev låtar och det gjorde han i bastun för han ville inte att någon annan skulle höra.
En annan båt som ligger och guppar i Marstrand tillhör familjen Larsson.
Vi har ju känt Stripes ända sedan 60-talet. De var ju lite före oss och slog på tio i topp med Digital Doggity.
The Striplers. Flamingokvintettens största konkurrenter. Men gubbarna är också vänner och om somrarna giggar de ihop.
På de ställena som vi var väldigt nära där de spelade så då var ju vi med och satt på scenen och tills vi somnade i princip.
Lars Lasseman Larsson är son till Striplers pianist som också heter Lasse. Förutom att somna på scen brukar Lasseman också slagga i sin pappas studio i Kungälv.
Pappa var där, jag var där, jag hängde, låg under pianot och sov lite grann. De hade liksom biljardbord, de hade lite aktiviteter och så. Så att jag, det var mycket musik och studio i min uppväxt.
Åren går och musiken är fortsatt en stor del av dansbandssönernas liv. Lasseman fortsätter att hänga med sin pappa i studion och börjar spela piano. Kasper plockar upp basen och Kim lär sig att spela gitarr. Kasper och Tommy, som är närmast i ålder, hänger en hel del på fritiden. Lyssnar på hårdrock, går på konserter, hänger i skivbutiker. Men att själv spela musik finns inte i Tommys värld.
Även om jag är från en musikerfamilj så var det ju inte... Nej, det var inte min tanke.
Det är istället hans polare Christer som 1983 får den då 15-årige Tommy på andra tankar.
Han sa att nu ska jag starta ett band och du ska spela trummor i mitt band. Och jag bara, men Christer, jag kan inte spela trummor. Hur vet du det? Frågade han mig då.
Till hårdrocksbandet Icewind rekryteras snabbt en kille på gitarr och ytterligare en på keys. Basist är däremot en svårare nöt att knäcka.
Efter vi hade prövat några riktigt usla basister så ringde vi till Kasper.
De sa det, du spelar väl bas? Ja, jag har spelat lite bas i skolan så där, men aldrig liksom i något riktigt band. Nej, men kan du komma ner och vara med och spela med oss, för vi behöver en basist. Ja, jag kan väl testa så.
Kasper Janebrink tar med sig basen och sätter sig på bussen mot Kungsbacka där de andra bor. Han vet inte alls vad han ska förvänta sig när han kliver in i Icewinds replokal.
Vi börjar spela någon CC Top-låt och efter en stund så sa han det. Ja, men vi behöver inte dunka dig i ryggen när du ska byta ackord. Du får jobbet, du får vara med.
Killarna nöter på i replokalen, spelar på fritidsgårdar och repar in covers av 80-talets främsta hårdrocksgiganter.
Och ju Iron Maiden och Bon Jovi och Van Halen. Christer, han ville ju vara som David Lee Roth i Van Halen. Det var mycket sånt där. Vi körde på.
1989 byter bandet namn till Road Rat och satsar nu allt på att slå igenom som hårdrocksband. Killarna delar drömmen om det stora genombrottet. Men vägen dit har de olika åsikter om.
Christer, han var väldigt drivande. Han ville ha det på sitt sätt hela tiden. Jag hade inga problem med det för att jag åkte med. Jag tyckte det var kul. Men Kasper och Christer, de kom på kant med varandra allt oftare.
Kasper lämnar Road Rat. Och Tommy fortsätter ett år till innan han också hoppar av. Det känns helt enkelt inte lika kul utan Kasper.
Så jag hoppade också av till slut. Och då sa jag till Kasper, vi kan fortsätta spela ändå.
Jönssons konditori i hamnen i Gottskär är välbesökt. Känt för sin hallontårta och ett populärt utflyktsmål för Onsalaborna. Det är mysstimmigt som vanligt när Kasper, Tommy och Kim slår sig ner vid ett bord den här eftermiddagen 1989. Sen hårdrocksdrömmarna gick i graven har Kasper och Tommy fortsatt spela. De har också övertalat Tommys lillebror Kim som lirar gitarr och var med. Men de måste ha någon på klaviatur och nu har de stämt träff med en kille från deras förflutna.
Lite halvlångt hår och solglasögon. Han såg lite hemlig ut så där, men ändå samtidigt lite som, ja, men som en musiker, va.
Värst vad han ska vara cool då. Eller var han nervös, eller hur var det?
In på kaféet stegar Lars Lasseman Larsson. Striplers sonen de lekte med som barn.
Jag hade ju inte träffat dem på många år. Vid den tiden var jag ganska blyg och lite tystlåten sådär. Men sen, Kasper tjötade jag ju på och liksom såhär, så att det var ju inte något konstigt sen. Sen tog det väl några veckor eller någon månad innan vi liksom stod i replokalen och hade börjat repa in våran första låt.
Det nystartade bandet spelar ingen tid. Och snart står de där, i Flamingo-kvintettens replokal, intill familjen Janebrinks villa i Partille. På kontoret intill sitter Kaspers pappa, Dennis.
Och de spelade ju lite hårdrock i början. Och de var duktiga, så det var inte det. Det var bara det att det är inte lätt att komma fram där.
Plötsligt rycks dörren till replokalen upp. Där står Dennis.
Kan inte spela lite dansmusik för då kanske ni kan tjäna lite pengar, sa jag på skoj.
Men helt och hållet på skoj är det inte. För under den här perioden blomstrar dansbandskulturen i Sverige.
Då gick det ju så bra för dansbanden. Parkerna blomstrar. De kunde köra dans precis överallt. Då tänker man ju bara så här att vad skötta, spela rock'n'roll, fast det på dansstilen, va? Svängigt rock'n'roll.
Det är bara en liten detalj som killarna behöver lösa. Ingen av dem vill sjunga.
Det var piano, gitarr, bas och trummor helt enkelt. Så att det första vi repade in var ju instrumentalt. Liksom. Vi tyckte bara det var kul att spela.
Lasseman.
Och då var det ju några 60-talslåtar som vi... Det var säkert någon Flamingo Striplers-låt också. Sen när vi, men sen kom vi ju till det att vi måste ju sjunga också. Och då bestämde vi väl oss för att alla skulle sjunga varsin låt. Jag vet att jag sjöng in någon gammal 60-talslåt som heter Pretend. Tommy sjöng också in en 60-talslåt som heter Lucky Lucky.
Så då är plötsligt fattar du att men körer, alltså i och med att vi sjunger alla fyra, stämsången, det måste vi bygga vidare på.
Kim Karlsson.
Det var ju verkligen någonting som satte vårat sound. Put your head on.
Dansbanan var den enda mötesplatsen som fanns om du ville träffa någon för en kväll eller för ett liv. Tänk dig en sommarkväll, solen går ner, dansbana vid den lilla sjön, kulörta lyktor, ett band spelar. Magin ligger nog i enkelheten skulle jag säga. Det är inte så pretentiöst och på det sättet väldigt svenskt.
Det här är musikjournalisten Thomas Döjtgen. Han har lång erfarenhet av att bevaka dansband Sverige. Bland annat för Sveriges Radios räkning.
Musiken är gjord i första hand för att dansas till, inte att lyssnas på. Takten och melodin ska få ut dansparen på dansgolvet. Dansbandet står på en låg scen, spelar 4 timmar inklusive en halvtimmes paus, man äter en smörgås. Det bygger kanske inte några stjärnor på det sättet, men det bygger väldig närhet.
Det är alltså den här världen som killarna ger sig in i, sommaren 1989. Och i en turnébuss på väg till Spekerödsparken utanför Stenungsund sitter de nu. Deras pappor har fixat ett gig.
Vi följde med ett band som heter Seastars. Det var nog vårt första framträdande, tror jag. Och då visste vi inte ens vad vi skulle heta.
Kasper Janebrink.
Och vi hade funderat på lite olika namn. Hard Guys, Four Tops. Men det var ingenting direkt som vi tyckte var bra.
I förarsätet sitter Seastars trummis och rattar ekipaget längs motorvägarna. Och plötsligt slår det honom.
Ni kan ju heta Arvingarna. Ni har ju pappor som spelar i både Flamingo och Striplers. Nu är ju ni Arvingar. Arvingarna, sa vi. Det låter ju precis som Vikingarna. Det kan han väl inte heta.
Men när de senare kliver upp på scenen i folkparken visar det sig att de inte har något val.
Här har ni sönerna till Flamingo och Striplers, Arvingarna. Jaha, okej. Okay. Ja, så körde vi och sen tyckte alla runt omkring att det där var ju fyndigt att heta Arvingarna. Det var ju smart. Går i pappas fotspår.
Vi var ju skitnervösa. Men jag tror att det var värst för Kasper.
Tommy Karlsson.
Vi började med en Roy Orbison-låt och han låg så där pytte lite under ton hela vägen. Och jag bara, aj. Det gjorde ont i mig och jag tyckte så synd om honom. Lasseman har berättat efteråt att han stod och skakade med benet. Folk kanske trodde att han gjorde någon cool dansgrej där, men det var att han var så jävla nervös att benet ville inte sluta skaka.
Men killarnas nervositet är ingenting som märks utåt. Tvärtom. Och i den snälla dansbandskontexten, där matchande scenkläder och låtar om trånande kärlek är norm, sticker Arvingarna ut i sina cowboyboots och mockajackor med fransar.
Vi vill ju vara lite tuffare. Vi, jag menar, med rötterna i hårdrocken.
Basisten Kasper Janebrink.
Även om det var dansant så fick du soundet vara rockigare. Och vi försökte jobba mycket med stämsång och sådär i början. Liksom. Nej, men vi gick nog vår egna väg.
Jag tror säkert du sover om nätterna. Men du kanske har drömt som jag. Har natten på sen mötts av saknaden. Ja, vem vet, kanske delar vi samma ensamhet. Räck mig din hand, ge mig din kärlek.
Mycket fastnade jag väl för liksom, men så här, deras röster och alltså stämmorna. Det är verkligen någonting som jag älskar i alla deras låtar. Det är ganska ovanligt att man har stämmor i låtar på det sättet liksom, och på det sättet de gör det.
Det här är 21-åriga Elin Andersson. Sen hon var 15 år är hon Arvingarnas största fan. Och det är just stämsången, kanske framförallt Lassemans stämmor, som hon gillar.
Alltså det är någonting med hans röst. Att han har sån mjuk och fin röst. Många liksom delar eller låtar som just han sjunger är ofta lite lugnare. Och det är ju någonting jag tycker om.
Det rockiga soundet och stämmorna blir tidigt Arvingarnas signum. Sommaren 1991 blir startskottet för bandets turnerande liv. Och dansbandssönerna möts av både nyfikenhet och skepsis.
Här kommer det nya unga killar som har sina föräldrars sound i blodet med 60-tals låtar i lite poppiga arrangemang. Och sen å andra sidan, jaha, ska de nu komma här och ta den här dansbandskakan bara för att deras föräldrar spelar i framgångsrika band? Vilka tror de att de är egentligen?
Nu får Arvingarna uppleva det riktiga livet som turnerande dansband.
Vi gjorde 4 gig i veckan. Tisdagar var vi på i Strömstad, Laholmen. Onsdagar var vi på Park Lane i Göteborg. Fredag, lördag var vi uppe i Uppsala.
Arvingarnas pianist, Lasseman.
Och då hade vi ju ingen bil, så vi fick hyra en liten Iveco som vi knödde in alla grejerna. Och vi ovanpå grejerna längst bak i paketrummet så la vi 2 madrasser. Så att vi skulle ju kunna åka i bilen och 2 skulle kunna sova samtidigt. För att vi fick turas om och köra då.
Det dröjer inte länge innan Arvingarna går in i studion tillsammans med Lassemans pappa, Lars, som producent. De spelar in 3 covers på Genie, Have You Ever Seen The Rain och Put Your Head On My Shoulder med texter på svenska.
Det är bara en vit etikett som står, det är provexemplar eller något sånt där.
Kim Karlsson minns exakt hur det känns när han håller bandets första singel, Genie, i handen 1991.
Alltså, fick man den näven så bara gick man hem och spelade den på farsans vinylspelare hemma. Det tyckte man var jättekul. Ja, vi ska börja jobba med det här nu på heltid. Morsan var väldigt orolig såklart. Hon var ju själv uppväxt med en dansbandsmusiker och visste ju hur mycket han var borta. Och liksom, så att hennes önskan var väl att vi skulle hålla på med något helt annat.
Men killarna är redan fast. De säger upp sig från sina jobb för att satsa på musiken. Och 1992 kommer debutplattan.
Jag hänger upp på stan i min röda Chevrolet. Det bästa som jag vet är när bruden hänger med. Hon sätter sig bredvid mig och jag lägger på en regn. Om hon verkar lite öken, ja då får hon lyfta hem. De kallar mig kung i stan, ja jag är kung i stan. Jag raggar runt och runt och runt och runt och runt.
Coola killar är en mix av covers på populära 60-talsdängor och egna låtar på svenska.
Det var ju en del låtar med fräcka texter. Det handlade om att festa hela natten, ja, ligga runt om man hårdrar det. Nya brudar, fräcka bilar, coola killar.
Enligt Thomas Deutgen blir Arvingarna normbrytande inom genren.
För vid den här tiden så var dansbandskulturen väldigt snäll, välstruken. Det var vikingarna i vita kostymer och flugor som sjöng. Och vackert och polerat. Det fanns liksom inga stickor i parketten.
Arvingarna går sin egen väg och det ska visa sig vara ett smart drag. Under året hamnar deras låtar på svensktoppen 3 gånger. De erfarna papporna är försiktigt positiva men poängterar att grabbarna kommer få jobba för det stora genombrottet.
De sa ju också ni kommer ha 10 hundår liksom, där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjena.
Kunde bli. För det är ona sig med sol och sånt där.
Jag är ödmjukt väldigt framgångsrik då. Jag skriver väldigt mycket hits och jag i princip bor i en inspelningsstudio. Du ger mig bra vibrationer varje gång du tar min hand i din. Varje gång du ler så...
Det är början av 90-talet och låtskrivaren Lasse Holm är redan en legend inom svensk musikindustri.
Från att blivit inbjuden till Melodifestivalen 78 hade jag en väldigt fin peak och resa från 78. Du höll på att vinna redan första gången. 79 tror jag inte att det var någonting, men 82, 81, 2, 82 vinst, 83 vinst, 85 vinst, 86 vinst, 87 tvåa. Så det höll det på sådär. Så att det var en otrolig resa.
Lasse jobbar med giganter som Carola, Kiki Danielsson och Monica Törnell. Men nu har han en dipp.
Jag hade börjat ledsna lite grann och ville helst åka tillbaka till Spanien och spela golf.
En dag får han en demokassett av vännen Gert Längstrand.
Du måste lyssna på de här grabbarna. Och jag gjorde väl det lite pliktskyldigt. Dessa unga pojkar sjunger The Beach Boys, som var lite av mina favoriter och hjältar. Och det var så bra, och det var så snygga stämmer, och det var så musikaliskt. Så jag blev så inspirerad.
Arvingarna. Ett för Lasse Holm helt okänt band, som han nu bara måste få ta under sina vingar. De kommer överens om att Lasse ska skriva en låt till bandet.
Då går ju hjärnan igång. Vad är det jag hör? Jo, The Beach Boys, The Turtles och alla de här banden som jag hade som favoriter när jag var ung. Och då sätter man sig helt enkelt vid flygen och bara börjar lira och sjunga och blajtexter. Och så hittar man några snygga ingångar och hookar. Så det blir som ett cinemascope, som man sa på den tiden när jag gick i skolan. Det var då när filmduken expanderade och blev stor. Och det så har mina låtar byggts upp av något undermedvetet.
En dag känner Lasse Holm att han har det.
Vi var i Jönköping och spelade på ett ställe. På den tiden så hade man ju inte varsin mobiltelefon, utan vi hade en gemensam stor sak.
När Lasse Mann svarar hör han självaste Lasse Holm hojta i andra änden av luren.
Killar, jag har skrivit en låt här, fan, ni måste lyssna.
Killarna riggar upp med högtalare och mikrofoner för att få bästa möjliga ljud.
Jag tog ju telefonen och satte den mot mikrofonen och spelade upp den här låten i högtalarna. Så att alla kunde höra liksom. Och vi tyckte ju bara liksom, wow, det här är ju görfräckt liksom. Så här. Han hade ju tänkt oss, för det första, det var inte en random låt som han hade skrivit till vem som helst. Så därför kändes det så rätt liksom.
Det är när låtskrivaren Gert Längstrand skriver texten som alla pusselbitar faller på plats. Låten kallar de Eloise.
Så
Låten Eloise ska få stor betydelse för bandet. Men långt bort från euforin i inspelningsstudion i Göteborg, dansbanor och folkparker, går ett helt annat tugg.
Vi var dansbandare liksom, och det är klart att det var ju lite töntigt i vissas ögon.
Kasper Janebrink.
Och i mångas ögon så var ju det den musiken man gick ut och dansade till och umgicks med.
Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan i kreddiga musiker Sverige. Det är något nästan som en sån här okastrerad katt har släppat in på natten.
Musikjournalisten Thomas Deutgen.
Det handlar väldigt mycket om att dansband är landsort och landsbygd. Men utanför de här tre storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö, så är dansband stort. Och ju längre bort från de städerna du kommer, desto större blir dansbandskulturen.
Tycker hon verkligen om det där? Eller mycket ifrågasättande, mycket kommentarer. Mina kompisar kanske inte vill att jag väljer musik. De vill inte att jag sätter på någon Arvingarna-låt på en fest eller liksom sådär. Fast det är det jag vill lyssna på.
Fanet Elin Andersson har också fått sin beskärda del av skepsis när hon berättar om sina idoler.
Ja, jag vet inte. Just att det är Arvingarna är något som folk hakar upp sig på. Folk är väl också bara säga, men det är äldre män och det är liksom, de står där på scen och dansar lite och det är liksom klyschiga låtar och lite så, alltså så där. Jag älskar ju schlager, så att för mig är ju det perfekt musik.
Och det är nu den 27 februari 1993 som Arvingarna kommer att få föraktet mot genren upptryckt i ansiktet i direkt sändning.
Och dansbandspriset går till Arvingarna!
Killarna rättar till sina färgglada kavajer när de reser sig från bordet på Grammyskalan. Först går Kasper. Han knyter näven i en segergest framför SVT:s kamera. Och väl uppe på scenen kan han knappt fatta vad som händer.
Oj, oj, oj. Det är ju första gången vi är med på någonting sådär. Jag menar, vi startade gruppen för 3 år sedan och det var ingen som väntade sig att man skulle komma så här långt. Ett stort tack till våra föräldrar i Flamingointätten och Stiple som har hjälpt oss väldigt mycket. Tack så hemskt mycket.
Kan man säga.
Hela kreddiga musiksverige där och så kommer de här pojkarna från landet till storstan.
Musikjournalisten Thomas Deutgen.
De är ju noll vana vid bärsalonger och snittar och bubbel och kindpussar. De äter ostmackor, packar 2 ton prylar 3 på natten efter att ha spelat. Och det blir en väldig kontrast.
Vi var ju väldigt nervösa den kvällen.
Kasper Janebrink.
Vi hade också tagit på oss våra scenkläder för att liksom visa att det här är Arvingarna. Och vi hade olika kavajer, olika färger. Och liksom, men vi ville profilera oss liksom.
Tillsammans med sina bordskamrater Lisa Nilsson, Eva Dahlgren och Roxette-duon fortsätter killarna att njuta av segern. Tills Eva Dahlgren plötsligt reagerar på något som händer uppe på scenen.
Hon ställde sig nästan upp och så, skäms på er.
Trummisen Tommy Karlsson.
Och sen så, det där ska ni verkligen inte bry er om.
Det var ganska stimmigt i lokalen, så vi hörde egentligen inte vad de sa, utan man hörde bara hur folk började bua, tittade på oss och bara liksom skakade på huvudet, bryr inte om det.
Den nyss så uppsluppna feststämningen byts ut mot total förvirring. Men snart går det upp för killarna att rockbandet Popsicles gitarrist precis önskat livet ur dem på scen.
Är det ett skämt eller? Vi satt ju där som fyra små gröngölingar bland supereliten liksom, va? Och fattade inte vad de menade.
Det var väl också Popsicles grej att vara lite bad guys, inte gå på en Grammyskala överhuvudtaget egentligen. Men ändå så ville de ju vara där och visa upp sig på något sätt, va? Av de dansbanden så var det ju vi som syntes liksom. Vad ska man klanka på liksom? Klanka på rookiesarna liksom.
Händelsen ger upphov till en debatt på tidningarnas kultursidor, där vissa försvarar Popsicles uttalande som de kallar motkultur, medan andra tar kraftigt avstånd. Även om Arvingarna mest ser på det som hände som en fyllegrej, har gitarristens ord trots allt förföljt dem.
När man åkte den här turnébussen då, så alltså någonstans vissa tillfällen när man kanske låg och sov och det vinglade till lite. Oh.
Lasseman.
Det här var ju en grej som någonstans låg bakom, att man tänkte liksom, har inte dö i en tragisk bussolycka.
P3 Musikdokumentär har sökt Fredrik Norberg som avböjt att kommentera. Det är som att allt händer för Arvingarna det där året, 1993. Och med Popsicle-gitarristens ord fortfarande ringande i öronen måste killarna snabbt rikta blicken framåt. Deras låt Eloise har antagits till Melodifestivalen. Och bara en vecka efter Grammys-spektaklet står Arvingarna på scen i Lisebergshallen. Det är den 5 mars 1993 och de fyra killarna i bandet, ömsom står, ömsom sitter på huk, på Melodifestivalens upplysta scen i Göteborg.
Vi har fått en koreografi, vi har stått hemma i vardagsrummet och övat med mikrofonstativ och grejer.
Kasper Janebrink.
Vi har fått kläder, västar och kavaj och någon jeansjacka, med stora kragar, lite 60-talskänsla. Kläderna innehåller bokstäver som är plockat ur Arvingarna.
En välkammad Kasper greppar micken, sätter handen i byxfickan.
Supernervös, alltså jag vet att handen börjar liksom skaka av sig själv sen när jag ska sjunga. Och det hade jag lite nästan problem med. Jag försökte verkligen hålla handen still, men det gick inte. Den bara wobblade så här.
Men tv-tittarna ser något helt annat.
Där står då ett ungt, hungrigt boyband på rad och kör den här otroligt starka låten. Med en, liksom en refräng som krossar.
Thomas Deutgen igen.
Det är ett moment, om du hade ABBA på 70-talet och så hade du Herreys på 80-talet och så har du haft Carola alltid. Och så har du Arvingarna sen, mest för att det var något helt nytt. En blandning av dansband och slager och lite pop.
Arvingarna sopar banan med de andra tävlande. Mycket på grund av det som i tidningarna kommer beskrivas som ett fiasko.
Mina damer och herrar, detta är en historisk kväll. Vi ska nu släppa bomben. Det är ni tittare där hemma, ni tv-tittare, som ska få avgöra vilken låt som ska vinna årets Melodifestival. Ja, vi ska alltså ha en telefonomröstning.
Ingen visste att folket skulle få rösta via telefonröster, utan detta avslöjades av programledarna.
Under galan får svenska folket veta att de för första gången sedan 1971 ska få vara med och påverka vilket bidrag som vinner.
Vi var ju själva helt förvirrade. Vi fattade inte, vad menar de? Ska juryn inte rösta längre? Och det var lite kaotiskt där ett tag.
Och det sköna är att det är bara vi tre och fem till på redaktionen som har vetat om detta. Därför är det lite, åh, vad händer?
Enligt jurygrupperna, vad jag förstod efteråt, så skulle vi inte vunnit om juryn hade fått bestämma. Men då blev det ju då de här telefonrösterna som avgjorde istället då. Så juryn blev överkörd av tittarna.
Det blir alltså Arvingarna som tar hem segern. Och 2 månader senare tävlar de för Sveriges räkning i Eurovision Song Contest i Irland, där de slutar på 7:e plats. Och på hemmaplan i Sverige fullkomligt exploderar bandets popularitet. De blir flickidoler och nu svämmar folkparkerna över med hysteriska fans.
Redan dagen efter så slog vi liksom publikrekord. Efter vi hade spelat färdigt så gick vi ut och pratade med våra fans. Och det var ju svårt i många fall, för att det blev ju liksom hysteri. Det var till och med sådana här ställen som vi kunde inte gå ut. Att det var för mycket folk. Det var liksom, det var farligt.
Lasseman.
Det var sådana här bara, ha, shit, vad hände? Och det var tjejer som stod framför och de grät. Och ja, det var galet.
Över en natt har Arvingarna blivit rikskändisar. Och skillnaden mellan att vara ett dansband och en regelrätt artist blir nu tydligare än någonsin.
Dansband, ja, de sköter sig själva och de ska hålla sina tider. Och ni ska sitta i det rummet och äta. Och vi drar av 27,50 per person för att ni äter personalmat och så vidare. Medan som artist, ja då... Vi skjuter lite på starten och vill ni sitta i restaurangen och äta och vi bjuder på öl och vi bjuder på vin. Och alltså, helt plötsligt är statusen mycket högre på artistbiten och vi blir liksom stående som ett ben i varje fack på något sätt.
Kasper, Jan, Brink och de andra får vittring på ett annat liv och bandet börjar ställa krav.
Vi skaffar oss också en rider. Och då var det... Att det skulle finnas dusch, handfat, ett omklädningsrum där man kunde hänga upp sina kläder. Det skulle finnas varm mat och det skulle finnas fika under kvällen. Det var en ganska enkel rider, men det fanns arrangörer som vägrade. Som till och med, den här tänker inte jag skriva på. Och så rev man den bara. Det var det gamla hierarkin liksom. Jag är arrangör, jag bestämmer, ni dansband, ni ska spela.
Musiken i mitt liv. Oh yeah.
Folkets park i Arvika 1998. Framför scenen snurrar de dansande paren runt till hits de har dansat till sedan 70-talet. Mitt på scen står Arvingarna och på varsin sida om dem står Striplers och Flamingo-kvintetten. Konserten filmas och finns återpublicerad på YouTube-kontot Jonsson Records. De 3 banden är ute på turnén Alla tiders nonstop dans. Ett koncept de turnerat med omgångar sedan 93 och som drar enorm publik.
Vi fick ju bygga oftast en större scen som vi fick plats alla 3. Ja. Det var ju succé.
Dennis Janebrink minns hur det var att dela scen med sin son.
Och då kom det ju fram 200 stycken ungar som ställde sig nedanför scenen. Och dansarna, de fick inte plats. Så det blev ju lite sådär. Men det var härligt.
När vi startade eget band och Arvingarna kom till, då började vi umgås mer och mer med våra farsor, om man säger så.
Musiken blir en bidragande faktor till att Kasper och hans pappa hittar varandra som vuxna män.
Så att där fick man ju knyta ihop banden med sin farsa på ett bättre sätt än kanske vad man gjorde när man var yngre.
Arvingarna går från klarhet till klarhet. De turnerar, vinner priser, omskrivs i medier och släpper plattor.
Vi kanske gjorde de första åren 130, 140, 150 jobb på ett år. Plus att vi släppte ett nytt album varje år också.
Lasseman.
Och det gjorde vi på de lediga dagarna, så vi kunde vara ute och spela onsdag, torsdag, fredag, lördag. Sen åkte vi direkt till studion och jobbade i studion söndag, måndag, tisdag, onsdag. Jag tyckte det var fantastiskt. Det var ju det här livet som gällde.
Arvingarna gör precis det de drömt om. Men drömmen kommer med ett pris.
Det som jag tycker är den största biten som man offrat, det är väl umgänget med kompisar och sånt.
Kim Karlsson.
Så att det var ju mycket så här 30-40-årsfester när ens kompisar växte upp och när de gifte sig och sånt man inte kunde vara med på. Min fru hade väl, hon vad fan, men vi träffades ju ett år efter LOI ska man säga. Så att hon visste ju från början hur det var.
För Tommy är läget ett annat.
Det vi gjorde på 90-talet, vi jobbade så mycket, det ledde till min första skilsmässa.
2001 träffar Tommy sin nuvarande fru. Och till en början är allt lugnt. Det är när de blir gravida som vändpunkten kommer. Året är 2004 och julen står inför dörren. I Stockholm faller snön och på ett julpyntat hotell står Tommy och svettas i sina varma ytterkläder.
Då hade vi premiär på en julgala uppe i Nacka strand. Och jag står alltså i foajén och ska ge mig ut till premiärspelningen med taxi.
Då ringer telefonen. Det är hans fru. Hon berättar att hon befinner sig på BB. Förlossningen har kommit igång tidigare än väntat.
Först så tänkte jag, nej men jag måste hem. Jag måste göra det här. Men sen så inser jag att det går ju inte. Vem ska spela istället för mig? Och jag kommer ändå inte hinna i tid.
Tommy tar sig till stället där Arvingarna ska spela. Ett jättegig. Julbord, båtresa och underhållning med stjärnor som Thomas Dileva, Orup och Christer Sjögren. Arvingarna ska stå för dansen.
Det är svårt att ställa ett jobb bara för att någon inte kan vara med. Man har stått på scen med liksom feber, man har stått med magsjuka. Liksom. Man vill inte sätta tre kollegor på pottkanten. I efterhand så blir man nästan arg.
Ett intensivt samtal uppstår vännerna emellan. Hur ska de göra?
Man önskar ju i alla fall idag att man hade fått dra tillbaka tiden och liksom bara åk hem. De får fixa in ett annat band liksom som står där och spelar.
Tommys bror, Kim.
Men kanske vi är en generation som är lite styrda ut av våra föräldrars generation. Och där var det liksom bara, du ska jobba, barnafödslar och sånt, det får komma i andra hand.
Händelsen blir en väckarklocka. Inte minst för Tommy.
Det här är inte acceptabelt. Det kommer inte att hända en gång till, sa jag. Och det har det inte gjort.
Nej, jag vill aldrig vara utan dig. Du är
Under 2000-talet dalar intresset för den tidigare så blomstrande dansbandsmusiken i Sverige rejält. Folkparkerna står tomma och tysta. Dansbanor läggs ner. Arvingarna inser att de måste söka sig till andra scener. Men var finns deras publik?
Det fanns liksom ingen glöd kvar för dem att fortsätta i dansbandsvärlden. Och det var nog ganska besvarat från dansbandspubliken.
Musikjournalisten Thomas Deutgen.
För de var också lite trötta på Arvingarna. Som publiken uppfattade då att de ville vara lite för mer. Ja, men spela musik som vi vill ha istället för att spela musik som ni gillar.
Året är 2015 när Lasseman, Tommy, Kim och Kasper slår sig ner vid ett bord med varsitt A4-papper och varsin penna. Tanken är att de ska spåna på om och i så fall hur de ska kunna fortsätta som band. Arvingarna känner sig vilsna. Ena kvällen spelar de covers på After Ski i Åre. Andra kvällen står de på en dansbana och spelar eget. De balanserar mellan två världar utan att riktigt passa in i någon av dem. Det är framförallt Lasseman som har fått nog. Om det fortsätter så här så vill han inte vara med. På pappren skriver de ner vad de tycker måste förändras. Och högst upp visar det sig att alla fyra har skrivit "Sluta spela dansbandsmusik." Efter det börjar killarna formulera gemensamma mål. Mål som för utomstående ter sig helt omöjliga att uppnå.
Vi vill göra en krogshow. Att vi ville komma in på vissa ställen. Ja, men typ Hamburg och Börs. Showkrogar.
Lasseman.
Diggiloo sa vi att vi ville vara med i. Vi ville göra ett eget program. Vi ville göra Mello igen.
En av dem som skakar på huvudet åt Arvingarnas planer är musikjournalisten Thomas Deutgen.
Inget av det, skulle jag vilja säga, var något som branschen trodde på. Skakade alla på huvudet. Det kommer väl aldrig att gå. Vilket trams.
Natten känns mörk trots månen. Gatan är tom och kall. Jag har vandrat i timmar. Timmar. Jag tänker på vad som hänt oss. Orden du sa som var så sant. Att min kärlek har svalnat. Svalnat. Vi vet om att något måste hända. Om vi ska hitta tillbaks igen. I do, I do, I do. Nu står jag redo här framför dig.
Röda strålkastare blinkar på Melodifestivalens stora scen. De mörkblå kavajerna glänser när albumaktuella Arvingarna uppträder med låten I Do i deltävling 4 i Lidköping. Det är februari 2019. 17 år har gått sedan bandet tävlade sist och nu är de tillbaka för femte gången. Och i en ny förpackning.
Om Coola killar 92 var en väldigt stark debutplatta så är ju det här också liksom en vändpunkt för bandet. Och då mejslas det här nya liksom Arvingarna 2.0 soundet fram. Starka låtar, bara på svenska. Och du kan fortfarande dansa till alla låtar om du vill. Men du kan lika gärna lyssna på dem en fredagkväll när du sitter hemma och dricker vin och tycker livet är toppen.
Men soundet är inte det enda som är nytt ikväll. Det är någon som saknas på scen.
Jag hade bokat den här resan ett år i förväg. Jag fyllde 50 och min fru fyllde 40. Och då sa vi, nu ska vi åka iväg hela familjen. Så att jag kunde bara inte med och blåsa av det. Jag kände att nej, det här är viktigare.
Arvingarnas trummis Tommy har valt familjen framför bandet.
Jag kommer inte offra min familj för jobbet någon mer gång.
Mellotrion går till andra chansen. Där Tommy äntligen kan vara med. och sen vidare till final i Friends Arena i Stockholm.
Melodi nummer 12. I Do. Arvingarna.
Jag satt verkligen på nålar. Jag var jättenervös.
På finalkvällen sitter fanet Elin Andersson och hennes polare hemma i soffan. Elin kan inte slita blicken från tvn.
Och du vet, jag röstade och röstade och röstade så många gånger. Och jag tvingade ju såklart mina kompisar att rösta också.
Så kommer resultatet.
Melodi nummer 10!
Allt blev svart. Och min kompis var så kul. Hon vågade inte ens. Hon bara fortsatte stirra på tvn. Hon tittade inte på mig. Och jag började gråta. Och jag blev så arg. Och jag blev så ledsen. Och det var mycket känslor.
Trots att Arvingarna inte når hela vägen till vinst i Mello blir 2019 ett comeback-år för bandet som firar 30 år tillsammans.
Samma sommar åker de på turné med Digilo. På hösten har de egen krogshow på Kaj 78 i Göteborg. De åker på en landsomfattande julturné och så avslutar de med eget tv-program i TV4. Jag blir nästan rörd när jag tänker på hur det hade kunnat gå. Otroligt imponerande skulle jag vilja säga av ett band som lika gärna hade kunnat parkera bussen och lägga ner.
Den här perioden blir också betydelsefull för det då 16-åriga fanet Elin Andersson. Allt börjar med att hon ser ett inlägg på sociala medier.
Göteborgsposten hade en tävling. Man skickade in ett klipp där man sjöng Louise och vissa kunde vinna att få vara på plats på en konsert som Arvingarna skulle göra på Storan i Göteborg. Och en dag kunde vinna att få sjunga Louise med dem på scen.
Elins hjärna går på högvarv. Att hon ska skicka in ett bidrag är självklart. Men det är hon naturligtvis inte ensam om. Så hur ska hon sticka ut? Tur att hon har en mamma som är gammal dansbandsartist.
Jag för mig att jag hade någon glitterdress på mig typ. Och då lånade jag mammas gamla scenkläder. Och jag vet inte hur många tagningar jag tog. Men säkert många. För jag är riktig perfektionist. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon twist på det hela. Att jag sjöng på något annat sätt. Jag sjöng som stämmor. Och jag tänkte, men det är roligare om jag gör om det lite. Till mitt eget.
Elins video, där hon står och sjunger i vardagsrummet, klädd i mammas lite för stora silverglittriga brallor, tar henne hela vägen till Stora Teatern i Göteborg.
Det var nervöst. Jag var väldigt, väldigt panikslagen. Mina ben skakade. Jag led av väldigt mycket scenskräck förr i tiden. Så att det var väldigt jobbigt på så sätt.
Redan under soundcheck blir Elin nervig. Men känner på en gång ett stort stöd från killarna i Arvingarna. Det hon inte vet är att de har planerat en överraskning.
Och då var det också så kul, för jag skulle ju bara sjunga Eloise. Men då hade min moster skickat ett sms till Kasper och skrivit att den här finns det någon annan nu. Kan hon få sjunga den?
Och så plötsligt hör Elin tonerna till sin favoritlåt. Den låt som fick henne att börja älska Arvingarna.
Allt känns så tungt, jag går runt här i tystnaden. Ensam i kärlekens hus. Jag fingrar på bilder med minnen av...
Nej men alltså, det var helt otroligt. Alltså jag, det var nästan svimvarning på den. Det kommer jag faktiskt aldrig glömma. I hjärtat finns bara du. Säg mig, finns det någon annan? Finns det någon annan nu? Konserten fångas på film och publiceras i Göteborgs-Posten. Samla mina tankar i ensamhet innan jag går ut. Trodde jag var smart när jag gjorde slut.
Kom igen Elin! Längtar efter dig och nu står jag här utanför din dörr. När jag nu ringer på öppnar du då. Eller vill du att jag ska gå?
Året är 2025 och på Kajskjul 8 i Göteborg framträder Arvingarna med en av sina populära krogshower. En salig mix av gamla hits och personliga anekdoter om livet och karriären.
Nu tänkte vi så att vi skulle ta hylla våra fäder faktiskt. Det är några härliga låtar som vi älskade när vi festade till när vi var lite yngre.
Mycket har hänt sedan de stod och skakade av nervositet på scen i Spekerödsparken sommaren 1990. De har lämnat dansbandsvärlden bakom sig, fått vingar och blivit sina egna.
Jag tycker de har gjort rätt på något vis och publiken följer ju med dem hela vägen då. Det finns ju inget annat band som har gjort sånt som Arvingarna har gjort.
I publiken på Kajskjul 8 sitter Kaspers pappa, Dennis Janebrink.
Äpplet faller inte långt ifrån päronträet, men det är ju så. Vi är ganska lika.
Med 23 låtar på Svensktoppen, 20 släppta studioalbum, 7 bidrag i Melodifestivalen och en karriär som sträcker sig över 3 decennier är Arvingarna ett av Sveriges mest inflytelserika dansband. Eller slagerband. Eller pojkband.
De har ju velat förädlas, gå vidare, öppna nya möjligheter och har fått en så att säga, status nu helt plötsligt.
Låtskrivaren Lasse Holm.
Det är väl det avtrycket som jag inte tror något annat dansband, om vi säger den rubriken på dem, har lyckats göra med samma resultat och framgång.
Sen kommer ju andra band efter, inte minst Barbados med Magnus Carlsson som är en liksom direkt rip-off av Arvingarna. Men Arvingarna var först.
Musikjournalisten Thomas Deutgen.
Och det är få band som har hållit så länge och lyckas skapa nya publiker till sig. Men här upptäcker nya generationer Arvingarna och deras musik. Och det är, tror jag, det tydligaste beviset på att man har lyckats.
Alltså mina bästa stunder i livet är när jag står längst fram till Arvingarna.
Fanet, Elin Andersson.
Det är någon speciell kärlek till dem bara. Som alltid kommer bestå.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Arvingarna av och med mig, Siri Hill. Producent var Lars Tuedsson.
Exekutiv producent var Anna Johannesson. Research Linus Ingström. Slutmix Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i programmet så hittar du det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Sväng, håller din hand. Du ser på mig med den där blicken. All din lycka gör mig varm. För juni, juli, augusti ger oss liv. Vi kan njuta av varandra, bara vi. Vet du,
en produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.